Dagens predikotext är hämtad från Matteus evangelium, det 25 kapitlet. Och den finns på sidan 1704 i Salmer och sånger för den som vill följa med. Sidan 1704. Jesus sa, då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. Och de oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Alltså, nej, men du måste titta närmare. Ja, jag var alltså på skrivbordet. Jag är på väg hem. Jag, med. Jag kunde inte vara kvar längre på kontoret, som du känner till. Men vi måste ta det då. Det beslutet måste tas imorgon direkt på förmiddag. Jag förbereder mig lite kväll. Anna. Jag loggar in mig ikväll så skickar jag ett mejl. Ja, jag vet. De ska ha det. Ja, jag skickar det på en gång. Jag ska bara... Anna, ursäkta. Anna.
Okej.
Vi kan inte hålla på så här. Nej, men det är bra. Jag mejlar då senare. Mm? Bra, tack. Men du, Anna, vi måste... Nej, men Anna. Vi ska hänga av oss så här. Vi kan inte hålla på så här. Ett ögonblick. Så vi har ju tagit en halvtimme att ta oss hem. Det går inte att hålla...
Pappa, jag orkar inte.
Gör så här, ta den här. Jag måste sätta mig och läsa lite. Ja.
Pappa.
Ta av det här nu så kan du leka lite. Anna.
Liknelsen om de 10 brudtärnorna, eller liknelsen om de 10 flickorna som väntar på brudgummen. Visst är det lite jobbig den här berättelsen? Visst är det lite skuldskapande? Lite onödigt negativ? Kanske man inte skulle valt den texten här idag. Och som lyssnare och som läsare så är det nog lätt att känna sympati för de här slarviga flickorna. För vem är inte slarvig då och då? Vem har inte en dålig dag? Och det här med att glömma lite olja, måste det vara så väldigt, väldigt farligt. Ungefär som man kanske reagerar när man hör den här sången. En sockerbagare här bor i staden. Anna, sjunger du den sången på förskolan? En sockerbagare. Mm. Kan du den sången?
Jaha. Ja. En sockerbagare här bor i stad. Han bakar kakor med stela dag. Bakar stora, han bakar små. Men vi kan sjunga allihopa.
Ja, det gör vi. Vi sjunger allihopa.
En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger julgrans saker och hästar, grisar och munkar kakor. Och är du snäll så kan du få, men är du stygg så får du gå.
Tack Anna, tack. När jag var på småbarnsmusik med min dotter så tyckte ledaren att vi skulle ändra texten till "Men när du stygger så får du två." Och tanken från hennes sida det var att om man är stygger så kan man ju behöva två pepparkakor så att man blir mer snäll. Men jag tänker att det ändå finns någonting överslätande i att ändra texten. Och det här kommer vara utgångspunkten för predikan idag. Hur uppmuntras vi till att ta ansvar? Hur hanterar vi elakhet, vår egen och andras? Liknelsen om de 10 brudtärnorna har inte som budskap att vi ska vara felfria, att vi aldrig får göra fel. Alla 10 av de här gör fel. För brudtärnorna har i uppgift att hylla brudgummen när han är på väg till bröllopet. Och han kommer sent på kvällen och hyllningen ska ske genom att man tänder facklor. Det är deras enda uppgift, att tända facklor. Det kan inte vara så jättesvårt att genomföra den här enda uppgiften. Men skillnaden mellan de 5 förståndiga och de 5 oförståndiga är att de 5 förståndiga eller kloka verkar ha insikt om sin egen ofullkomlighet. Att de faktiskt kanske inte orkar hålla sig vakna utan kanske somnar därför att det kommer att bli sent på natten. Det är deras enda uppgift, men de vet att de kanske inte kommer att hålla sig vakna och därför har de med sig extra olja till facklorna. De oförståndiga, de verkar inte vilja acceptera sin egen begränsning, sina egna brister. För de tror inte om sig själva att de kommer att somna. Och därför är de helt oförberedda när brudgummen kommer och de har somnat. Så liknelsens budskap verkar vara: tänk efter före. Och liknelsens budskap är också för det andra: inse din egen begränsning. Tänk efter, inse din begränsning och ta ansvar utifrån det. Vi har kallat den här gudstjänsten "Det var inte mitt fel" utifrån den här boken. Det var inte mitt fel, om konsten att ta ansvar av teologen Ann Heberlein. Är det någon som vill höra en sammanfattning av hennes bok så kan man gå till Ersta kyrka idag klockan 16 där hon kommer att berätta om den här boken just som bara ligger några kvarter härifrån. Och i den här boken så hänvisar hon till teologen, den danske teologen K.E. Løgstrup. Och Løgstrup menar att ta ansvar ytterst handlar om att ge respons, att svara an, ansvar att svara an. Och att vara människa är att ständigt leva i relationer där vi behöver svara an. Ni har kommit hit till kyrkan idag med någon slags förväntan om en gudstjänst. Och jag försöker tillsammans med Annika och Christer att svara an på era förväntningar. Och så är hela livet. Det bygger på att människor har en tillit till oss. Och att vi försöker svara an på dem. Att vara människa är att vara ansvarig. Även om vi sedan Adams tid gång på gång vill att komma undan det här ansvaret. Och hur står det till hos familjen Yngvesson idag? Pappa Karl sitter vid köksbordet. Och lilla Anna leker på golvet.
Pappa? Kolla här vad jag kan.
Ja.
Titta.
Det är jätteduktigt.
Jag kan på andra också.
Mm.
Men kolla då. Mm.
Jo. Jo då.
Pepe!
Anna. Du känner till att pappa är trött nu. Jag har ju berättat om finanskrisen. Pappa är trött, jag måste få läsa lite här nu.
Pappa, kolla här vad jag har gjort idag. Kolla här, den här tycker jag, den här, vilken tycker du är finast?
Jo, den ena utav dem. Nej, men Anna. Jag har ju sagt till dig att jag måste läsa tidningen, eller hur? Alltså jag har köpt, titta, du har ju massa nya leksaker. Jag köpte flera stycken förra veckan senast. Och du har 3-4 nya filmer, eller hur? Titta på någon av dem, eller så leker du något med de där nya fina leksakerna.
I förordet till sin bok berättar Ann Heberlein om två personer som hon mött. Den ena kallar hon Fredrik. Han är sedan ett år tillbaka nykter alkoholist. Men han har i sitt tidigare liv stulit från sina vänner, sin familj, sina föräldrar. Han har övergett den han älskade. Han har svikit sina barn i jakten på alkohol. Och trots detta så har han gång på gång upplevt att inte minst representanter för samhället gett honom en klapp på huvudet och kommit med frasen: det var inte ditt fel. Det beror på din uppväxt, eller det beror på ditt missbruk. Och han var upprörd den kvällen som han mötte Ann Heberlein, för han upplevde sig behandlad som ett barn, ett oansvarigt barn, istället för att vara en vuxen människa med förmåga att inse sin egen skuld och av skulden drivas till förändring. Den andra personen som Ann Heberlein berättar om kallar hon för Gunn. Även hon är nykter alkoholist. Men till skillnad från Fredrik så känner hon ingen skuld. Hon menar istället att det var samhällets fel att hennes liv har blivit som det har blivit. Att hon blev vräkt, att han har blivit tvångsvårdad, att hennes barn blivit omhändertagen av sociala myndigheter. Hon kände ingen skuld, utan tvärtom. Hon menade att det var hon som var kränkt. Och ordet kränkt är ett uttryck som blivit oerhört vanligt att använda i vårt samhälle idag. Och Ann Heberlein menar i boken att det finns en tendens i vårt samhälle att ta ifrån människor deras moraliska ansvar, trots att de allra flesta har förmåga att bära sina egna liv. För vi har så lätt att komma med goda förklaringar när vi är elaka. Det beror på uppväxt, på grupptryck, på dåligt självförtroende, på myndighetsmissbruk. Och Ann menar att det är att förminska oss själva och vårt personliga ansvar när vi gör så, istället för att försöka svara an på de personliga relationer som vi lever i. Så pappa Karl, hur känns det att bli pappa och få barn?
Fantastiskt. Det är verkligen fantastiskt. Det är det bästa som har hänt mig.
Det är det?
Absolut, absolut.
Ja. Vad roligt. Men är det bara solsken och lust?
Nej, det kan man inte påstå. Det är mycket ansvar också. Det är ju en uppfostran som ska tas hand om. Och det händer ju mycket runt omkring.
Ja.
Ja, nej, så att det är inte bara lust.
Men den här dagen, det är en trött dag idag.
Jag är oerhört trött.
Ja.
Det är ju, ja, du kanske känner till det, jag jobbar inom finansbranschen. Mm. Och det är långa dagar och man bär med sig det både kvällar och helger. Så att, ja, jag är verkligen jättetrött.
Men om du är ärlig, den här tröttheten, som den är väl ganska naturlig att du är trött? Om man jobbar heltid så är trötthet någonting som kommer helt naturligt. Är det så att du har förberett dig för att hantera den tröttheten när du kommer hem? Har du insett din begränsning att du kommer att vara trött? Och på så vis kanske tänkt ut ett sätt att hantera den när du möter Anna?
Nej, det har jag inte.
Men att vara förälder, är inte det att vara ansvarig för att även bära din trötthet och möta din dotter.
Jo, det kan ju vara så. Jag har inte funderat så mycket på det där faktiskt. Det har jag inte.
Att vara moralisk ansvarig för sitt eget liv, det är inte lätt. Det som Karl uttrycker tror jag vi kan känna igen oss i. Och jag tror att vi behöver bli uppmuntrade till att ta ansvarig, till att ta ansvar. Och att vi behöver hjälp av varandra till att sätta gränser. Och att bli tillsagd av en annan människa, vänligt men tydligt, kan, när vi känner förtroende för den människan, vara till stor hjälp. Jag minns själv ett besök jag gjorde hos en sjukgymnast för ganska många år sedan. Och jag hade blivit behandlad av henne ganska många gånger, men svärtan fanns kvar i min kropp. Och hon sa till mig så här: jag kan inte hjälpa dig mer. Jag kan inte göra mer för dig än vad jag har gjort. Och det var jättejobbigt att höra det. Jag kände någon stark förtvivlan inom mig. Men när förtvivlan hade gått över så blev det startpunkten för mig till att försöka söka mig vidare och hitta människor i vården som hade den kompetens som kunde möta det behovet jag hade. Sjukgymnasten hade modet att sätta gränser, även om det innebar att hennes patient blev väldigt besviken. Och det modet tror jag är jätteviktigt. Och jag associerar också till berättelsen i Nya testamentet där Jesus möter den rike ynglingen. Den ynglingen blev tillsagd av Jesus att sälja allt han äger. Och det står i texten, och han gick bedrövad sin väg. Och jag tänker, Jesus lät honom göra det därför att han hade tillit till honom att han själv, ynglingen, skulle kunna komma till insikt om vad det är som behöver förändras i sitt liv. Och bedrövelsen kanske är förutsättningen för att en förändring ska uppstå. Men om det är så att det är ett klimat där vi upplever oss inte vara moraliskt ansvariga, att saker som vi gör egentligen beror på vår dåliga uppväxt eller andra omständigheter, då orkar vi inte heller ta emot gränssättningar därför att vi känner oss kränkta. Vi upplever kritiken som en kritik mot vår person istället för att det är en kritik eller en uppmuntran till förändring i våra handlingar. Och det är skillnad på vad vi gör och vem vi är. Och jag tänker också, det är väl därför att vi är rädda, så rädda att säga till andra människor när de är elaka. Därför att vi är rädda att de ska känna sig kränkta och kanske till och med bli hotfulla. Åka tunnelbana är lätt att bli åskådare. Vem orkar säga till folk när de sitter med fötterna på sätena? För den som säger till någon riskerar att få blicken på sig av alla andra snarare än den som sitter med fötterna på sätet. För det kanske är så att vi har blivit ett sådant samhälle att det är värre att säga till den som är stygger att gå än att själv vara stygger och göra någonting som skadar andra. Är det därför vi kanske tycker att det är lite onödigt med domsöndagen och bilden av Gud som en domare? För visst är det så att vi har lämnat den här bilden av Gud som en gammal gubbe som pekar finger åt oss människor.
Jag såg nog dig där nere. Det var att knapert du la i kollekten. Och du där. Jag säger bara aja baja, inte en gång till. Du borde skämmas.
Du borde skämmas, guden, har vi förhoppningsvis lämnat bakom oss. Men har vi också lämnat en gud som sätter gränser, som är helig? Vid Liljeholmens tunnelbanestation så var jag med en gång då en äldre dam kom och satte sig i tunnelbanevagnen samtidigt som att bredvid henne satte några ungdomar, varav en av dem hade fötterna just på sätet. Väldigt mjukt och väldigt försiktigt bad hon honom ta ner fötterna från sätet, och han tog ner dem utan diskussion och satte dem på golvet. Så tänker jag Guds dom. Gränssättande och ödmjukhet hör ihop. Guds dom och Guds kärlek går inte att skilja åt. Och att Gud dömer oss, som den här söndagen, söndag före domsöndagen och nästa söndag handlar om, har ytterst med kärlek att göra. Och utgångspunkten för Guds dom är: du är älskad. När vi hörde förut läsas liknelsen, Jesu liknelse om sådden, om sädeskornen som faller på vägkanten bland stenarna och tistlarna, så är budskapet inte du är dålig, utan en uppmuntran. Du kan bli den goda jorden som kan ge skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Gud säger: förminska inte dig själv. Du kan därför att du är älskad. Du är en person som kan ta ansvar. Kan det här få vara en minnesbild av hela den här predikan? Du är älskad. Du kan ta ansvar. När vi närmar oss domsöndagen så blir det bara mörkare och mörkare. Och det här vädret som är just nu är ju inte speciellt roligt. Och jag tror att vädret och årstiden gör att det är väldigt lätt att betrakta domsöndagen som någonting väldigt tungt och grått. Men på södra halvklotet så är domsöndagen någonting som hör ihop med våren. När naturen med alla sina färger, med alla sina blommor, visar allt sitt liv. Och jag tänker, det är väl en alldeles utmärkt bild av Guds gränssättande, Guds dom. Att Gud sätter gränser för att vi ska blomma ut. Du är älskad. Du kan ta ansvar. Amen.